söderifrån under kvällen. Imorgon lördag då berör lågtrycket med regn främst Norrland. I söder plats för lite sol mellan moln och skurar. På söndag så väntas då nästa lågtryck med regn in över södra Sverige. Då kan också regn hänga kvar längst i norr. Men mellan dessa ser det ut att bli lite sol. Så har vi temperaturuppgifter. Klockan 6 hade Stockholm och Göteborg 13 grader. Malmö och Karlskrona 14, Kalmar 12, Visby 11, Jönköpings flygplats och Norrköping 12, Karlstad 11, Gävle 9, Mora 10, Sundsvall 12, Östersund 10, Umeå 9, Vilhelmina och Luleå 10 och Kiruna 7 grader. Preliminärt kallast i natt har det varit i Kvikkjokk och Årenjärka i mellersta Lapplandsfjällen med en minusgrad. Jag är tillbaka med ett uppdaterat land- och sjöväder om 8.55. God morgon från oss på SMHI.
Ekonyheter. Det har varit flera ryska robot- och drönarattacker mot ukrainska städer under natten. Bland annat mot huvudstaden Kiev där minst 4 personer har dödats och ett 20-tal skadats enligt stadens borgmästare. Och i staden Lutsk i nordvästra Ukraina har minst 5 personer skadats. Det är både hårdare ord och fler anklagelser som nu kastas mellan USA:s president Donald Trump och hans tidigare medarbetare Elon Musk när ordkriget mellan de båda trappas upp. Bland annat hotar Trump med ekonomiska straffåtgärder mot Musk genom att avsluta alla federala kontrakt som Musks företag har med statliga myndigheter. Och Elon Musk i sin tur, han skriver på X att Trumps namn finns med i utredningen av den sexbrottsdömda affärsmannen Jeffrey Epstein, och han uppmanar dessutom till riksrätt mot Trump. Tiotusentals ton använda lösningsmedel från industrin kan komma att återvinnas till fördel för miljö och klimat. En ny anläggning provkörs just nu i Upplands Bro utanför Stockholm, som Anders Gustafsson, regionchef i Ragn-Sells, visar.
För att förklara enkelt så är det här en destillator. Samma princip som när man gör sprit. Hembränning, ja precis.
Just nu provkörs anläggningen som årligen ska kunna återvinna 20 000 ton lösningsmedel. Det rör sig om kemikalier som industrin använder i stora volymer som aceton, glykol och etanol. De använda lösningsmedlen från industrin rengörs för att kunna återanvändas där. Det går att reducera över 90% av den koldioxid som skulle släppas ut om man skulle nytillverka samma mängd lösningsmedel. Hållbarhetschef Per Larsson säger att det finns en mycket stor potential i att återvinna.
Det här är ett sätt hur det kommer att se ut i framtiden, där man inte behöver tillverka nytt i alls lika stor utsträckning. Men idag är det ett par procent bara som återvinns på det här sättet.
Men då rester som samlas in innehåller skadliga kemikalieblandningar så blir återvinning svårare. Och därför blir EUs reform av REACH, kemikaliereglerna, väldigt viktig, säger Per Larssons.
Ja, ambitionen för samhället är ju att vi ska skapa cirkulära materialflöden. Och då måste vi veta vad som finns i de här produkterna. Och då är det jätteviktigt att vi får en lagstiftning som är tydlig och som fasar ut de värsta ämnena.
Reporter Annika de Greus, och efter klockan 4 i eftermiddag då kan du höra helg special i P1 om kemikaliesäkerhet och nya EU-regler. Vädret idag på nationaldagen. Stora delar av landet får regn eller skurar, men det börjar med morgonsol i Östersjölandskapen. I norra Norrland blir det också gott om sol. Det är först eftermiddag som inland och fjälltrakter där får en del regnskurar. Temperaturen idag allmänt mellan 12 och 17 grader. Ekots nyheter med Carina Galanou Ipsonius.
P1, Sveriges Radio.
God morgon. Vi ska strax höra andra delen i en serie om public service, födelse, strider och framtid i Europa.
I år är det 80 år sedan andra världskriget tog slut. krigsåren och tiden efter kriget är förstås kända för sina tuffa förhållanden och villkor. Men ransoneringar och begränsningar gav också upphov till stora innovationer inom modet. Innovationer som påverkar hur vi klär oss än idag. Lyssna på Samtal med stil om hur kriget påverkade modet när du vill i SR Play.
Och efter 11 idag på förmiddagen här i P1. Och nu andra delen av Omöjligt uppdrag. Hur gör man egentligen radio i allmänhetens tjänst när bomberna faller över storstäderna? Programledare Freddy Rammel och Martin Wiklin.
Public service. En institution som är älskad av vissa.
Det är en absolut självklar del i vår demokrati.
Och hatad av andra.
Därför är det, tror jag, bra om man lägger ner public service.
I sin nu drygt 100 år långa historia så har public service ständigt varit omdiskuterad.
The BBC has become, I think, an outlet for the woke liberal sort of woker artery.
Är det vänstervridet? Högerängsligt?
Public service är inte vänster. Ni kan tycka det hur mycket ni vill.
Är det för dyrt, för brett, för smalt?
I just don't think that people should be forced on pain of imprisonment to pay what is essentially a highly regressive poll tax.
I den här programserien frågar vi oss, hur blev public service som det blev? Är det en högmodig idé? En 1900-tals relik? Eller är det viktigare än någonsin?
The thing with public service broadcasting is that it's kind of impossible. It's impossible to get it right.
Du lyssnar på Omöjligt uppdrag. En serie i tre delar om public service födelse, strider och framtid i Europa. Avsnitt 2. Krig i allmänhetens tjänst.
Vad gör egentligen public service, alltså medier i allmänhetens tjänst, när stridsvagnarna rullar in över gränsen och när bomberna släpps över storstäderna?
Ja, det finns ju ett land i Europa där precis det här är vardag just nu.
At 5:30 maybe I was woke up by calling our head of news and she said me what the war started.
Det här är Mykola Chernotitsky. Han är chef för det ukrainska public service-bolaget Suspilne. Till skillnad från BBC, Sveriges Radio eller NRK, bolag som startades i fredstid och idag kan blicka tillbaka på en 100-årig historia, har Suspilne bara omkring 10 år på nacken. På ett sätt så är det fött i konflikt. En frukt av landets stora mediereform efter Euromaidan 2014. Ett bolag bildat för att bryta med en statskontrollerad postsovjetisk medietradition och för att närma sig Europa. Och med tanke på att man blev till samtidigt som Ryssland för fullt höll på att annektera Krim finns det kanske inget direkt normalläge för Suspilne. Men allting förändrades ändå den 24 februari 2022. Klockan 5:30 på morgonen, efter att Mykola Chernotitsky fått ett samtal om att invasionen hade inletts, drog han direkt in till kontoret för att börja en intensiv arbetsdag.
At 6:30 we started broadcasting.
Не обмежити рівень фінансування російських військових в банках, на які закладаються накладання.
När Suspilne efter Rysslands fullskaliga invasion plötsligt befinner sig i krig, så får det unga public service-bolaget en ny roll. Men vilken är den egentligen? Public service är förstås en viktig källa till myndighetsinformation i krig. Där kan man höra vad som gäller, vad man ska ta vägen. Och i krig så blir ju också tillgången till opartiska nyheter extra viktiga. Eller? Vad händer om public service skulle påverka krigsmoralen eller försvarsförmågan negativt?
Would you say that you are free to criticize the government?
Min kollega Martina Pierrot frågar Mykola Chernotitsky på Suspilne om de är fria att kritisera regeringen. Och han svarar ja.
If we have reason for that yet.
How free are you to report on, for example, war crimes committed by the Ukrainian side? Could you do something
in case,
like that?
In case if we have evidence and we understand what our audience need to know about that, we talk about that.
Om vi har bevis och vi känner att vår publik behöver veta det, då berättar vi det, säger Mykola Tjernotitsky på frågan om Suspilne skulle publicera uppgifter om exempelvis ukrainska krigsbrott. Och Mykola har väl en ambition, precis som alla journalister har, att vara konsekvensneutral, opartisk, berätta allt som är sant och relevant. Men går det verkligen? Finns det verkligen oberoende public service i krig?
I det här avsnittet så ska vi titta närmare på det knepiga förhållandet som finns mellan public service och de statsmakter som man vanligtvis vill hålla på armlängds avstånd när det utbryter ett krig.
Och i public service 100-åriga historia så finns ju ett exempel som mer än något annat satt oberoendet på prov, nämligen andra världskriget. Så vi ska fokusera väldigt mycket på det. Men jag tycker ändå att vi ska börja lite tidigare än så.
Just det, för du pratade i förra avsnittet, Freddy, om hur orolig man var i början över radions genomslagskraft och hur det skulle kunna användas om det hamnar i fel händer. Och då är det ju faktiskt lite spännande att se hur den nyfödda radion lät i det land som skulle starta andra världskriget, nämligen Tyskland.
You have to understand just how much turmoil there was in the 1920s when radio first appeared. In Germany it was crazy.
Det här är Alec Badenoch, mediehistoriker vid universitetet i Utrecht och expert på tysk broadcasting-historia.
I mean, the years immediately after the First World War were extremely turbulent in Germany.
22 december 1920. Det sprakar och knastrar något bedrövligt på frekvens 2700. Svårt att säga vad som är en rörorgel, klarinett eller stråke och vad som bara är statiskt brus. Men det gör kanske inte så mycket. För det är ändå nästan ingen som kan lyssna på den julkonsert som utgör Tysklands allra första radiosändning. Privatpersoner i Tyskland är nämligen förbjudna från att lyssna på radio. Som en del av de väldigt hårda villkoren i Versaillesfreden. Så det är bara anställda på tyska postverket som får ta del av den här rätt kackiga utsändningen. Men inom några år lättas restriktionerna för tyskarna. Och de är nu äntligen fria att lyssna.
Achtung, Achtung,
och här är den. Den första utsändningen till allmänheten i Tyskland. Från den 29 oktober 1923.
Wir hören als nächstes die Kapelle Bernarete.
Jazzbandet Bernarete ska spela ett stycke foxtrot. Ett problem bara. Ska man få tillgång till det här så behöver man en radioapparat och man behöver betala licensavgift. Men det är få som har råd.
The week that broadcasting started in Germany was also a week of the hyperinflation.
Det råder nämligen avgrundsdjup ekonomisk kris.
So to actually pay your license fee that week you would have needed a wheelbarrow full of money to do it.
I slutet av hyperinflationsåret 1923 så har den tyska radion en mycket blygsam lyssnarsiffra. Knappt 500 personer. Men ekonomin ska snart stabiliseras. Och bara ett år senare så visar det sig också i mängden radiolyssnare som går från några hundra till en miljon. På samma sätt som Tyskland är uppdelat i stater är också radion där i början regional. Bor man i Bayern så lyssnar man på en kanal, i Sachsen en annan, i Preussen en tredje. Men 1925 kliver den tyska regeringsmakten in. De startar den nationella paraplyorganisationen Reichsrundfunkgesellschaft som tar kontroll över 51% av aktierna i alla radiostationer. Men till skillnad från BBC i Storbritannien har man inte tänkt så mycket på att hålla radion på en armlängds avstånd från statlig redaktionell kontroll. Tvärtom, innehållet som sänds ut regleras och styrs hårt. Det ska vara kultur och underhållning. Och absolut ingen politik i radion.
But what turned out to happen was that exactly trying to keep broadcasting apolitical meant A, that it was very conservative, B, that there had to be constant control to keep it apolitical, which meant that it was very easy then for an authoritarian government to take over.
Ja, ironiskt nog så gör ju det här statliga kontrollbehovet att en framtida, säg, rikskansler har alla möjligheter att göra radion till allt annat än något opolitiskt. 1932 har mängden radiolyssnare i Tyskland vuxit till över 4 miljoner. Och 1933 tar nazisterna makten. Kontrollen över radion går över omedelbart till propagandaministeriet. Och Josef Goebbels kliver raka vägen in till Reichsrundfunkgesellschaft och börjar diktera villkoren.
Your Jewish colleagues very quickly disappeared. And any of them who had been in the SPD, they disappeared.
Judiska medarbetare, socialdemokrater och höga chefer rensas ut direkt och ersätts av partilojalister.
They wanted people at the top of the organization to be Nazis.
Nazisterna fattar att det finns en enorm kraft i det här mediet. Goebbels själv beskriver det som det viktigaste instrumentet någonsin för masspåverkan.
Dass der Rundfunk für unsere Zeit genauso eine neue Entwicklung.
Ganska direkt blir det av högsta prioritet och se till att alla tyskar ska ha råd att köpa en radio. Lösningen blir att börja tillverka den så kallade Volksempfänger, folkets radio. En budgetradio till det netta priset av 35 riksmark, typ motsvarande en veckolön.
In many ways they were crappy radios. So if you could afford something better, you would definitely buy something better.
Okej, en riktig skitradio var det, men riktigt billig. Och man kunde köpa den på avbetalning.
Heinkler, es war eben 5 Uhr. Heute ist Sonntag, der 19. Oktober. Der Deutschlandsender beginnt seine Sendung.
Så hur låter radion i Tyskland då när nazistpartiet tagit makten? Är det liksom Goebbels lynne och nazipropaganda för hela licenslanten?
Ja, det är ju definitivt den bilden man har, att det liksom bara prånglas ut Hitler-tal i tid och otid. Och det är ju klart att Goebbels, han lägger ju sig i något enormt i radioinnehållet. Han lägger sig personligen i vem som får och inte får vara med i radio. Men faktum är att när det blir för mycket propaganda, då får nazisterna lyssnarna emot sig. En intressant grej som Alec Badenoch har sett i sin forskning, det är att tyskarna fortfarande känner att de som licensbetalare har rätt att kräva vissa saker av innehållet. Det finns liksom en sorts public service-tanke kvar där, trots att Adolf Hitler har tagit över makten. En känsla av att nej, det här är faktiskt min radio.
Even into the Nazi era, people did write in to complain. And people did feel like they had the right to expect something from the broadcaster based in part on their license fee.
Det ironiska är att Josef Goebbels nya nazistradio, trots att den styrdes med järnhand, fortfarande hade en stor utmaning.
Because you know the one thing radios do have is an off switch.
Ja, en radio går att stänga av. I början av naziradions dagar så avbröt sändningar ofta av breaking news om att någon marsch var på gång nere på stan eller något. Men lyssnarna tyckte det blev enormt tradigt och irriterande att det vanliga programinnehållet stördes ut. Så ge folket propaganda, absolut, men linda in det. Och håll inte på att strula med tablån.
Whatever they did, they still had to maintain a schedule that people actually wanted to tune into.
Antisemitisk propaganda och kulturprogram med fokus på den ariska rasens överhöghet varvades med tidens populäraste musik och lätt underhållning. Så om du är en genomsnittlig tysk medborgare i mitten av 30-talet, inte är jude, rom eller politiskt aktiv i någon oppositionell grupp, ja, då kan du förmodligen lyssna på din folkets radio och överlag känna att, ja, här är allt som vanligt. Så stor skillnad är det väl inte från hur det var under Weimarrepublikens dagar. Klassiskt bröd och skådespel, helt enkelt.
The radio was a place where life sounded normal.
Men snart ska det ju bli omöjligt även för medborgare med skygglapparna på och hävda att allt är som vanligt.
This is London. You will now hear a statement by the Prime Minister.
Det är söndag den 3 september 1939, strax efter 11 på förmiddagen. I public service födelseland, Storbritannien, sker nu både världshistoria och radiohistoria. Britterna sitter runt radioapparaterna och får i direktsändning höra premiärministern Neville Chamberlain deklarera att Hitlers armé inte har gått med på uppmaningarna att dra sig tillbaka från Polen.
This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us.
It was in the end declared on the morning of the 3rd of September 1939.
Det här är Jean Seaton, professor i mediehistoria på Westminster universitetet.
Not in parliament. Not to the monarch, though no doubt the monarch had been told, but in public on the radio.
I have to tell you now that no such undertaking has been received.
So Chamberlain literally says at 11:01...
This country is at war with Germany.
And at that moment, everybody's listening. Everything gets changed.
När Chamberlain är klar tar en BBC-programledare vid för att ge folket viktig krigsinformation från regeringen.
All cinemas, theaters and other places of entertainment.
Det här är BBC skyldiga att göra enligt sändningstillståndet i tider av kris.
Are to be closed immediately until further notice.
Nu är det krig, världskrig. Och radion är för första gången i historien en verklig massmedial maktfaktor med miljontals lyssnare. Ska BBC bli en spjutspets i informationskriget? Kanske rent av omvandlas till ett statligt propagandaorgan? Ja, frågan är hur man gör radio i allmänhetens tjänst. Bortom att rapa upp myndighetsförfattad samhällsinformation om stängda nöjespalats och var närmaste skyddsrum finns.
So I normally start a tour here anyway.
Yeah.
It's a sort of ship-like building, which a lot of 1930s buildings were, of that kind of period. Quite plain.
Det här är John Escombe, chef för BBC History. Det han beskriver här som en skeppliknande byggnad, det är Broadcasting House, BBCs högkvarter. Och han kallar det också lite tråkigt, lite alldagligt. Jag håller inte alls med. Jag tycker det var ett rätt mäktigt hus. Framförallt om man jämför det med DDR-betongklumpen på Gärdet i Stockholm. Men i alla fall, Broadcasting House invigdes den 15 maj 1932. Vi tar oss in via den gamla receptionen för att få lite old school-känsla.
So this is old Broadcasting House reception.
Det går i pampig art deco-stil och taket är målat i slående guldorange färg. Vid ingången får jag syn på ett bekant ansikte. En byst av den man som ni hörde om i förra avsnittet.
And there he is.
Yes.
BBC's första chef, public service-pionjären John Reith.
Complete with a rather deep scar on his cheek as he suffered a bayonet wound in the First World War.
Our friend has got a pass. Right.
På andra sidan säkerhetsdörrarna, i det som kallas artistlobbyn, frågar jag John Escombe om dilemmat kring oberoendet som uppstår när kriget väl bryter ut. Enligt sändningstillståndet så är de alltså skyldiga att sända ut vissa budskap.
But that doesn't mean that it is obliged to put out the propaganda of one particular take on something. The BBC resisted direct efforts, and there were in the early years of the war, to simply pump out propaganda. So it always resisted that.
Nej, John S. Cohn betonar med stolthet. Han jobbar ju trots allt på BBC själv. Att de inte blir ett propagandaorgan under kriget, som vissa politiker vill. Men faktum är ändå att närheten mellan radion och regeringsmakten krymper. Nyhetssändningarna kan inte bara skickas ut, utan måste granskas hela tiden av myndigheterna för att försäkra sig om att de inte skadar krigsinsatsen.
There were official channels where quite a lot of the news was verified by government departments. So to that extent there was some level of control.
Inne på BBC försöker man ha tungan rätt i mun och vara försiktiga med vad man säger.
So it was a sort of mixture of, I wouldn't say self-censorship, but a kind of caution evolved, but it did not go down the state-controlled route.
Okej, okay, så inte helt statskontrollerat. Det är liksom inga ministrar som ränner runt inne på BBC och pekar med hela handen. Men lite statskontrollerat ändå. Viss information behöver granskas och godkännas av makten innan den kan gå ut i etern. Det nationella intresset trumfar liksom det fullkomliga redaktionella oberoendet när det är krig. Och det kanske helt enkelt ligger i linje med vad det är att vara i allmänhetens tjänst när landet är under attack.
Public service broadcasters serve the public, not politicians. But of course politicians may represent the public and are in a different relationship to the public during wars.
Mediehistorikern Jean Seaton igen.
It seems to me that during the Second World War, the BBC and all public service broadcasters came into a position of negotiating the public interest for access to information very directly, both with governments and with military.
Annat är det hos de helt statsstyrda radiostationerna i axelmakterna Tyskland och Italien. Där behöver man inte ägna sig åt fjantiga demokratigrubblerier. Förhandla och ställa olika värden mot varandra. Där köttar man vid det här laget på direkt med flagrant offensiv propaganda och desinformation styrt direkt från de respektive propagandaministerierna. Och de satsar stora resurser på att nå en internationell publik.
Germany calling, Germany calling, Germany calling.
Som det nazityska radioprogrammet Germany Calling, riktat mot britter och amerikaner. Sändningarna skulle demoralisera och avskräcka både de allierade trupperna och befolkningarna.
The British Ministry of Misinformation has been conducting a systematic campaign.
Den tyska propagandan nådde också Sverige via radiostationen Radio Königsberg. Här hör vi en av deras anställda, den svenska nazisten Torolf Hillblad.
Under en judisk krigsminister kastade England den 3 september 1939 krigets tärning och började kriget mot...
Längre söderut fanns Radio Bari, navet i den italienska fascistregimens utlandssändningar.
Ici Radio Bari.
Italienarna var på många sätt pionjärer. De har redan 1934 startat upp sändningar på arabiska, riktade mot en publik i Mellanöstern och Nordafrika.
You are listening to Radio Bari, which operates on a frequency of...
När Radio Bari blir mer och mer antibrittiska i sitt budskap i platser som Palestina, som vid den här tiden är ett brittiskt mandat, sporras BBC till att starta upp sina egna sändningar. BBC på arabiska går live 1938. Precis innan andra världskriget bryter ut har BBC expanderat till totalt 8 stycken internationella kanaler på andra språk. När kriget är över 1945 har den siffran vuxit till 48. Man kan väl kalla det ett sorts radiokrig, med BBC på ena sidan och Nazi-Tyskland och Mussolinis Italien på andra.
A lot of research done by the BBC showed that if you wanted to beat propaganda and if you wanted to get the trust of audiences, you had to tell them the truth as quickly and as accurately as you could.
BBC hade kunnat gå i en annan riktning. De hade kunnat landa i att det stora ansvaret för krigsmoralen och nationens intresse kräver att man tystar ner egna förluster och överdriver egna framgångar. Men mediehistorikern Gene Seaton tror att en viktig anledning till att man började lägga korten på bordet för sina lyssnare i en så hög grad under kriget var att det gick så otroligt uselt för Storbritannien och de allierade i början.
The fact that the Allies catastrophically lost at the beginning of the Second World War was very helpful.
Så dåligt att det faktiskt inte var möjligt att låtsas som att det regnade.
You couldn't not admit you'd lost France. You couldn't not admit that the Netherlands had been run over by the Germans. Do you see what I mean? There were these huge, brutal, terrifying failures. And that got the BBC into the habit of saying, well, it's happened, so we're going to tell it.
Det visade sig att den här strategin, att så långt som möjligt berätta sanningen om kriget, var ganska så effektivt som propaganda. Effektivt för att vinna the hearts and minds hos publiken.
Soeben findet der Einmarsch der siegreichen deutschen Truppen in Paris statt.
När kriget pågått ett par år så har Nazi-Tyskland ockuperat nästan halva Europa.
Soweit die Meldung aus dem Führerhauptquartier.
BBC satsar stenhårt på att rikta sina sändningar till människor i de ockuperade länderna, som Frankrike till exempel. Nazi-Tyskland gör det straffbart, i vissa fall med döden, och lyssna på BBC. John Eskholm på BBC History igen.
The BBC has always had a tradition of broadcasting uncomfortable messages, the truth, in other words, as close as you can get, particularly to countries where there has not been a free and fair media. So the BBC did provide a window on the world, really, during a time of great tragedy.
Men BBCs utlandssändningar är inte bara till för att ge publiken i de ockuperade länderna en mer sanningsenlig bild av den ockuperande regimen och av kriget. Nej, sändningarna används också för att mer direkt påverka kriget. London blir en samlingsplats för flera av de statsöverhuvuden som behövt fly hals över huvud när nazisterna dragit fram genom Europa. Frankrikes premiärminister Charles de Gaulle är en av dem. Och en av de första sakerna som han gör är att han vänder sig till BBC. Det berättar Robert Seether, före detta chef på BBC History.
He knocks on the door of Broadcasting House, this building, and says, can I use your airwaves to communicate to men and women, French men and women who are scattered across Europe, to join me and fight Nazism. And he launches the resistance here in this building.
L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres.
Charles de Gaulle drar igång motståndsrörelsen live i BBC.
De continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout.
Och i BBCs franska sändningar ges det plats åt kodade meddelanden som dechiffreras av motståndsmän på marken. Det här om något understryker att BBC i allra högsta grad också är en aktiv del av krigsinsatsen och informationskriget.
So the French service was full of hugely literate and creative people. There were often misquotations of Baudelaire or other poets, and that would indicate that the attack was coming.
Here is the news. But first, here are some messages for our friends in occupied countries.
Så här kunde det låta.
John is growing a very long beard this week.
John odlar ett väldigt långt skägg den här veckan.
Long sobs of the violins of autumn. They song grow long.
I mean, they couldn't over-egg it. So if they put too many in, it would be ridiculous. So they're quite subtle. They're often just one word changes, and that's the indication, yeah.
Den svenska eftergiftspolitiken mot Tyskland till trots så skedde faktiskt liknande verksamhet här i Sverige också. I största hemlighet för att bistå motståndet i våra nazi-okkuperade grannländer. Det berättar radiohistorikern Göran Elgemyr.
Det var alltså norrmän eller danskar här i Stockholm då, som drev de här nyhetsutsändningarna. Och i de danska så förekom det meddelande till den danska motståndsrörelsen. Det var ett system som byggde på hur man började eller avslutade den danska sändningen. Så att i Danmark kunde man sitta och lyssna, och när man börjar på ett speciellt sätt sändningarna så kunde det till exempel betyda att vapensändningar var på väg till Danmark över Kattegat. Och det här var ju all hemlighet. Tyskland kom aldrig underfund med det här.
Men var det här känt inne liksom på Sveriges Radio?
Det var ytterst få som kände till det. Jag tror inte heller att radiochefen kände till det. Därför att han skulle nog stå helt och hållet fri om det här avslöjades.
At 1 minute after midnight tonight, Tuesday the 8th of May, we may allow ourselves a brief period of rejoicing.
Här är han, den gamle BBC-hataren och premiärministern Winston Churchill, som under kriget blivit en av världens kanske mest välkända radioröster i just BBC.
Today is victory in Europe day.
Här deklarerar han att kriget äntligen är över.
Tomorrow will also be victory in Europe day. But let us not forget for a moment the toils and efforts that lie ahead. Japan with all her treachery and greed.
Ja, 1945 tar alltså kriget slut och radion, public service, har varit en av huvudspelarna kan man ju säga. Vilka konsekvenser får det här då, undrar jag? Hur förändrar det public service?
Ja, för BBCs del så var det flera saker. De har ju på bara några år blivit ett av världens största mediebolag. När BBC World Service expanderat till radio på över 40 olika språk. Än idag så är ju BBC ett av de största mediebolagen i världen. Och så kan man ju säga att andra världskriget får utrikeskorrespondenter att slå igenom på allvar. Och reportrar och nyhetssändare får mer status.
I mean, they didn't even used to name the announcers reading the news until into the war. And so it liberated people's thinking around radio.
Radion gör att lyssnarna känner att de verkligen är på plats och att reportern är den som gör världen tillgänglig genom radioapparaten.
So there was a famous broadcast over Berlin, an air raid over Berlin, which was broadcast live on radio, and it turned the reporter into a sort of personality.
I knock off as he goes over to the intercom, and here we go to drop our bombs on Berlin.
Det är det här helt otroliga inslaget John Eskholm pratar om, när BBC:s reporter Winfred Vaughan Thomas får åka med ett bombflygplan under ett anfall över Berlin.
Where is he, rear gunner? Can you see him? Down! 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 He's shot down! He's shot down.
Down!
Did you shoot him down?
Yeah.
Yeah, he's got him, boy! Right in the middle!
Bloody good!
There he is! Bloody good! Come on! Right about Reagan! Keep waving! There's some black coming at me!
De allierade vinner kriget på marken. Och BBC och deras public service-modell vinner också radiokriget mot de statsstyrda kanalerna i Tyskland och Italien. Och när EBU, Europeiska Radio- och TV-unionen, bildas 1950 så är det tydligt att BBC mer eller mindre betraktas som guldstandarden för hur man ska bedriva nationell radio och TV.
They actually said we will take whatever the BBC does as best practice. We assume that's the right way to do things. So the BBC did have a fairly strong influence.
Och britterna är inte sena med att använda det här inflytandet i Tyskland, som i och med krigsförlusten har blivit ockuperat av de allierade och uppdelat i fyra zoner. I den brittiska zonen ska public service-gospeln spridas. Radiokanalen Nordwestdeutscher Rundfunk startas helt i BBCs avbild. Men det visar sig vara svårare än britterna trott att få med tyskarna på en modell som inte är tänkt att vara helt statskontrollerad. Ända sedan tyska radions barndom på 20-talet hade politikerna haft händerna i radiokakburken. Och det är ju svårt att lära en gammal hund att sitta.
They had to fight very, very hard to come up with a model that would not be under state control. Because all of the new politicians said, okay, well, we'll be in charge of radio again. And the British kept saying, no, that's not how this is going to work.
Ett krav som alla de allierade ställer på den tyska radion efter kriget, det är att den ska återgå till att vara regional och inte centralstyrd. Reichs Rundfunkgesellschaft visade sig ju inte vara jättesvår för nazisterna att ta över. Så när efterträdaren ARD startas, den nya paraplyorganisationen för public servicebolag i Tyskland som finns än idag, så får den rätt begränsad makt över de lokala bolagen.
The Allies really, the reason Germany has this federal system is because the Allies absolutely did not want there to be a centralized broadcaster.
Men du, Fredrik, det är ju en sak att i liksom fredstid prata om public service och medier i allmänhetens tjänst, att de ska vara opartiska, konsekvensneutrala, oberoende. Men i händelse av ett krig och en invasion, är det självklart att vi vill ha den typen av fria oberoende medier? Vill vi inte ha, alltså, vad är det att vara i allmänhetens tjänst i ett krig?
Ja, det har jag verkligen också börjat fundera på. För det är ju lätt att tänka, som du säger, att så här, de här stora värdena är liksom, de är universella och de gäller alltid. Men tänk om det förstör en krigsinsats.
Mm. Granskande journalister som avslöjar den bristande försvarsförmågan kanske inte vad Sverige behöver i en sån situation.
Nej, då vill man ju liksom gå efter den där gamla parollen, en svensk tiger.
Jag kan väl tro att Sveriges Radio absolut inte vill vara underställd regeringen vid krig eller krigsfara.
Radiohistorikern Göran Elgemyr igen.
Man vill ha en viss självständighet gentemot regeringen.
Men är det möjligt under ett krig att vara helt självständig?
Nej, det går ju naturligtvis inte.
I vårt svenska sändningstillstånd finns något som Göran Elgemyr menar är en rest från andra världskrigets dagar. Den kallas lydnadsparagrafen. Och i den står att public service-bolagen, när Sverige är i högsta beredskap, ska fortsätta vara självständiga organisationer med särskilda totalförsvarsuppgifter. Men det står också att vi ska lyda direkt under regeringen.
Det måste ju också bedrivas en viss mån av propaganda, som det var också under andra världskriget i Sverige. Det bedrevs ju en propaganda i svensk radio.
Major Arvid Eriksson håller nu ett föredrag om krigspropaganda.
Den som framförallt bedrev propaganda, det var ju den så kallade radiomajoren Arvid Eriksson.
Det där är allt saker som vi svenskar i dagens situation allvarligt måste göra klart för oss.
Så på olika sätt förberedde de svenska lyssnarna på hur de skulle förhålla sig vid krigsfara eller krig.
Vi är som aldrig förr utsatta för propagandaanfall från båda de krigförande sida.
Och det, så kommer det naturligtvis att vara även i framtiden.
Frågan hur den så kallade lydnadsparagrafen egentligen ska tolkas, vad den kommer att innebära konkret för public service redaktionella oberoende, det kan vi inte veta förrän det smäller till på riktigt. Kanske får vi en ny radiomajor som ska ingjuta krigsmoral och beredskapsanda i befolkningen. Och visst känns det som att det finns ett gäng som redan gjort audition för den rollen under de senaste åren.
Ja, det är väl helt klart att den ryska planen, eller möjligen de ryska planerna, har gått om inte.
Jag tänker nog att om det skulle bli krig i Sverige nu, så finns det ju några radiomajorer man redan har tänkt ut då i så fall. Sådana som Joakim Paasikivi och sådana där som man ser mycket nu som pratar om Ukraina och sådär.
Ja, det kan man tänka sig, visst.
To Ukraine now, and it's nearly 3 years since Russia's full-scale invasion of the country.
Ja, nu är det krig i Europa igen. Och på det unga ukrainska public service-bolaget Suspilne måste man nu förhålla sig till samma dilemman som BBC behövde göra när bomberna föll där för 80 år sedan. Ska man välja propaganda och desinformation eller journalistik som vapen i informationskriget mot Ryssland?
We need to follow journalist standards and need to give truth about what happens on the ground.
Mykola Chernotitsky, chef för Suspilne, har i alla fall ambitionen att gå på BBCs spår. Det bästa försvaret mot propaganda är att skapa tillit och berätta sanningen om vad som händer på marken, säger han. Helt enkelt förhålla sig till journalistiska principer, precis som vanligt.
It's the better way to defeat against propaganda.
Hela premissen för det här uppdraget som public service har i krig, det är ju att public service fortsätter att vara en institution även i framtiden. Men det är långt ifrån säkert att media i allmänhetens tjänst kommer att överleva. Det ska ni få höra om i nästa avsnitt.
Pretty much all of them wanted to convert their state media systems into public service companies after the fall of the Soviet Union, and very few of them succeeded.
Vi säger att vi ska leverera oberoende och opartisk nyhetsförmedling och fördjupning till folket. Och jag upplevde inte att vi gjorde det riktigt.
Public broadcasting was always going to be doomed.
Du har lyssnat på Omöjligt uppdrag om framväxten av public service i Europa. Den som har gjort programmet är Freddy Rammel, exekutiv producent Anna Johannesen. Bakom ljudmixen står Johan Hörnqvist och själv heter jag Martin Wiklin. Omöjligt uppdrag är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
Tredje och sista delen i den här serien hör du klockan 5 i eftermiddag.
Vem är du?
Det är ju jag som är AI.
Kommer du för att hämta mig?
Jag har kommit för att lura dig.
Det vet jag.
Är du beredd?
Min kropp är rädd. Inte jag själv.
Lyssna på AI i praktiken idag i P1 klockan 10.35 eller i appen Sveriges Radio Play.
Vänta ett ögonblick.
Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskov.
Spanarna.
Det finns väldigt mycket nakenbilder från forntiden. Och det är gudar och gudinnor som framställs nakna med erigerad penis.
Och... gräset ska numera vara högt och svajande och inte så kortklippt. Men trädgården förblir artificiell. Den är ändå ett sätt att betrakta naturen via kulturen.
Det neutrala ansiktet blir då kanske snarare en tyst protest mot leendets inflation.
Fredagar och lördagar i P1 eller när du vill i Sveriges Radio Play.
I eftermiddag är det Göran Everdal, Dilan Apak och Björn Edgren som utgör spanarpanelen. Programledare är Kattis Ahlström. Många av oss tillbringar helst en ledig helgdag på grönbete. Kanske speciellt en sån här helg. Och i veckans avsnitt av Vetenskapsradion Historia är Urban Björstadius och Tobias Svanelid i Rosendals trädgård på Djurgården i Stockholm. Och det är förstås ingen slump.
Många av oss älskar de här miljöerna, trädgårdarna, och vi ska berätta om trädgårdens historia i Vetenskapsradion Historia. Urban, ska du gå iväg och träffa vår första intervjuperson?
Ja, vi knatar iväg och gömmer oss här bakom buskarna så länge.
Ja. Sveriges trädgårdshistoria 1500-1800 heter den andra delen som nu är aktuell. Det här är en bokserie på 3 delar som nu alltså är komplett och som berättar svensk trädgårdshistoria från den allra äldsta forntiden fram till våra dagar. Sveriges trädgårdshistoria 1500-1800, alltså stormaktstidens kungars förhållande till slottsträdgårdar och parker, men också fattiga backstusittare och hur de förhöll sig till trädgårdsterapi och lustfylld odling.
Ja, vi har hittat en plats här bakom humlen faktiskt. Men allra först innan vi går in på humlegårdar. Jens, du har ju faktiskt grävt precis här. Man brukar säga gräv där du står, och det har du gjort här på Rosendals trädgårdar.
Ja, det var ett lite ovanligt uppdrag. Som vi jobbade för Djurgårdsförvaltningen då, Kungliga hovstaterna. De renoverade Rosendals kring slottsträdgården inför kungens jubileum för några år sedan. Och då var vi med och tittade på hur den här trädgården var konstruerad tidigare då.
Sa Jens Heimdal, en av författarna till bokserien om den svenska trädgårdens historia. Hör mer imorgon 17:15 på kvällen, Vetenskapsradion Historia. P1 Dokumentär.
Idag klockan 12:33 så inkom larm till polis och SOS med anledning av en förmodad skottlossning på en skola.
Här är mitt klassrum. Det jag var.
Oh my god, det var skjutning, folk gråter. Oh my god, det är skjutning!
På något sätt lever man i det här hela tiden. Det är som ett hål som man befinner sig ibland på kanten, men ofta trillar man ner i det och tänker på det här.
Emma, läraren som överlevde skolskjutningen på Risbergska i Örebro.
När jag ligger och gosar med mina barn på morgonen och ligger och pratar med dem om deras dag, då finns ju inte det här en liten stund.
Ett tiotal personer dödades idag i en skolskjutning i Örebro i vad som beskrivs som den värsta massskjutningen i Sverige.
P1 Dokumentär, söndag efter 3 nyheterna.
Jag tror inte att det finns något annat sätt att läka i det här än att på något sätt ta tillbaka och börja stapla nya bra dagar ovanpå den här dagen.
7:50 ska vi höra ett avsnitt i serien Gift av Kajsa Linderoth, som vid sin sida har en expert, kemiprofessorn Ulf Ellervik.
Vi befinner oss på en datja utanför Kiev. Det är den 5 september 2004.
I den lilla sommarstugan från sovjettiden sitter en handfull män kring ett bord, upplyst av fladdrande ljuslågor. På tallrikarna ligger kräftor, sallad och kallskuret kött. Klockan är 10 på kvällen och den sena middagen sköljs ner med generösa mängder vodka och öl. Hedersgästen är ingen vanlig man. Han kan mycket väl vara den som avgör Ukrainas framtid.
Viktor Yushchenko är presidentkandidat i det förestående presidentvalet i Ukraina. Och hans parti, Vårt Ukraina, vill förändra väldigt mycket av politiken. De vill närma sig EU och NATO.
En sådan ambition är kontroversiell i landet som står vid ett vägskäl, Ryssland eller Europa. Yushchenko har skaffat sig mäktiga fiender. Runt honom finns vanligtvis ett hårt säkerhetspådrag. Men den här kvällen, när han sätter sig till bords med representanter från Ukrainas säkerhetstjänst SBU, så släpper han garden.
Tanken är att man ska diskutera hans säkerhet. Mötet är så hemligt att hans livvakt inte får vara med.
Men snart ska han inse att han begått ett fruktansvärt misstag. För Yushchenko, han har gått rakt in i en fälla. Du lyssnar på Gift, en serie i P1 om världens farligaste substanser och deras ödesdigra konsekvenser genom historien. En förgiftning i taget. Jag heter Kajsa Linderoth och med mig är kemiprofessor Ulf Ellervik, som skrivit böckerna Förgiftad och Ond kemi. Nu om ett förgiftat val.
Yushchenko lämnar datjan vid 2-tiden på natten. Han har huvudvärk. Han mår illa. Han har kraftiga magsmärtor.
Var det kanske dåliga kräftor? Eller det blev ju lite väl mycket vodka där på slutet. Viktor Yushchenko försöker sova, men det går inte. Och hans fru, hon märker att något inte stämmer. För när Viktor ger henne en godnattpuss så luktar han så konstigt ur munnen. Kemiskt.
Det blir värre och värre. Han börjar få smärtor och hyggliga ryggsmärtor. Och så småningom inser att han måste få sjukvård.
Klockan 6 på morgonen ringer de efter en ambulans. Men på sjukhuset står de ukrainska läkarna handfallna. Familjen börjar ana det värsta. Att det inte handlar om en vanlig matförgiftning. Att någon har försökt ta livet av honom. Och kanske, tänker de, så är han inte ens säker här på ett sjukhus i Ukraina.
Till slut så hittar man ett privat sjukhus i Wien och han flygs dit akut.
Och här måste vi stanna upp lite. För vi är alltså mitt i en valrörelse i ett land som står vid ett historiskt vägskäl. 2004, samma år som Ruslana vinner Eurovision, så blickar många ukrainare västerut och drömmer om att bli del av EU och NATO och slippa korruption och maktmissbruk som plågat landet sedan Sovjetunionens fall. Men samtidigt så finns det mäktiga krafter som vill behålla banden till Moskva och Vladimir Putin. Premiärministern Yanukovych är en av dem och nu är han Yushchenkos huvudmotståndare i presidentvalet. Men nu ligger alltså den västvänliga kandidaten allvarligt sjuk på en privatklinik i Wien. Både hans och Ukrainas framtid står på spel.
Läkarna undersöker och försöker ta reda på vad det här är, men symptomen är väldigt, väldigt märkliga.
Presidentkandidatens ansikte svullnar upp och snart förlorar han kontrollen över musklerna.
Efter en vecka klarnar det när han börjar få väldigt kraftiga utslag i ansiktet. Någonting som kallas för klorakne och är ett säkert tecken på en förgiftning med dioxin.
Dioxiner är en grupp kemiska ämnen som kan bildas som biprodukter vid vissa industriella processer. Särskilt om någonting går snett. De här ämnena är extremt giftiga, även i små mängder. Och när de väl släppts ut i miljön så sprider de sig snabbt och tas upp av både djur och människor.
Och de här molekylerna är generellt väldigt, väldigt otrevliga. Det här, de har inget som helst användningsområde. Absolut inte.
Dioxiner kallas ibland för domedagskemikalier. Och det har sitt ursprung i en allvarlig olycka som inträffade i Seveso i norra Italien. Där ligger på 70-talet en fabrik som tillverkar kemikalier. Men den 10 juli 1976 så går någonting fel. En reaktion löper amok. Temperaturen stiger snabbt och trycket i en av reaktorerna blir högre och högre.
Till slut så exploderar faktiskt hela den här anläggningen och sprider ut tonvis med kemikalier i luften runt omkring fabriken. Och man tror att det sprids flera kilo av dioxiner.
Olyckan i Seveso blir symbol för kemiska katastrofer och kommer med tiden bana väg för den moderna, strikta kemikalielagstiftning som vi har i Europa idag, Seveso-direktivet. Men för invånarna i Seveso så kommer lagen för sent. Tusentals har fått i sig höga halter dioxin.
So far it seems children are the worst hit victims. 342 children have contracted a disfiguring skin disease called chloracne.
Samma märkliga symptom ska alltså över 30 år senare dyka upp igen hos en ukrainsk presidentkandidat. Och det för oss tillbaka till privatkliniken i Wien i september 2004.
När vi ser Yushchenko nästa gång så är hans ansikte helt uppsvullet. Och det bölder i hela ansiktet och det ser förfärligt ut verkligen. Och det här tar lång tid att bli av med.
Yushchenko sätts ur spel och tvingas stå utanför valrörelsen i flera veckor. Mitt under dess mest avgörande skede. Men han överlever.
Han är väldigt dålig skick. Men han måste tillbaka till Ukraina för att fortsätta valkampanjen. How do you feel?
När han till sist återvänder till debatter och kampanjmöten så är det som en förändrad man. Ansiktet är grått, fläckigt och ärrigt. De dramatiska bilderna på Viktor Yushchenkos vanställda ansikte väcker starka reaktioner, inte bara i Ukraina utan över hela världen.
Just nu undersöker den ukrainska riksåklagaren fallet, bland annat uppgiften om att Yushchenka blev sjuk efter en middag med den ukrainska säkerhetstjänstens chef i början.
Och så kommer till slut valresultatet. Viktor Yushchenko förlorar mot sin proryske motståndare.
Men det är uppenbart att det är valfusk. Så vad som händer nu i Ukraina är att det startar något som heter den orangea revolutionen. Där Yushchenkos anhängare går ut och använder färgen orange just för att markera att sitt missnöje.
I Kievs centrum fylls gatorna av människor. Unga, gamla, studenter, arbetare. Alla bär de orange. Orangea flaggor vajar i kylan. Tälten slås upp på Majdantorget och protesterna de växer för varje dag. Demonstranterna kräver ett nytt val, ett rättvist val, och de tänker inte ge sig.
Och faktum är att valet ogiltigt förklaras. Och i nästa omgång så vinner Yushchenko valet och blir president i Ukraina.
Och i januari 2005 så svärs Viktor Yushchenko in som president med ett ärrat ansikte och en folkresning bakom sig.
Перша новина свершилась.
You challenged people about your face. You said that your face is the face of everything that's wrong with Ukraine. What do you mean by that?
В передних рядах плакали.
People cry when they see my face. But my country has also been disfigured. Now we'll bring both back to health.
Men de hoppfulla förväntningarna grusas. Och Ukraina förblir ett sargat land, fast i en långdragen kamp om sin självständighet och demokrati. Du har lyssnat på Gift med kemiprofessor Ulf Ellervik. Jag som producerat heter Kajsa Linderoth. Och det här är en produktion av Podlit för Sveriges Radio P1.
Vi får nyheter nu. Klockan är 8.
Nyheter från Ekot. God morgon. Regeringen blir allt tydligare i sin kritik mot Israels agerande i Gaza. Enligt utrikesminister Maria Malmö Stenegard så kan blockaden av mat till och med vara ett krigsbrott.
Man får ju inte använda svält som vapen eller för sina politiska syften. Och när man nu inte har något svar på hur humanitär hjälp ska komma in så att man ska kunna minska risken för svält, då är det mycket svårt att se att det skulle vara förenligt med den internationella rätten.
Att använda svält i krigföring, det är ju ett krigsbrott. Kan man säga att Israel begår ett krigsbrott när man blockerar människors tillgång på mat?
Det kan vara det, och det är därför det är så viktigt att domstolarna också utreder det.
Sedan mitten av maj har regeringen gradvis skärpt tonen mot Israels agerande i Gaza, där en svältkatastrof nu hotar efter att Israel blockerat tillgång på mat. Vi står vid en slags historisk vändpunkt, säger utrikesministern.
Jag tror att mycket av hur vi kommer se på det i framtiden avgörs den närmaste tiden.
Utrikesminister Maria Malmer Stenegard intervjuad av Johar Bendjelloul i Ekots lördagsintervju. Och hela intervjun kan du höra i appen SR Play. Den sänds också i P1 imorgon 5:01. Tre personer vårdas med livshotande skador efter en singelolycka norr om Gävle i natt. En personbil körde av okänd anledning av vägen rakt in i ett träd. Föraren av bilen, en kvinna i 25-årsåldern, greps på platsen och misstänks nu för flera brott, bland annat grovt rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik, rapporterar flera medier. Utrikes. Flera ukrainska städer har attackerats av Ryssland under natten med drönare och robotar. Bland annat huvudstaden Kiev, där minst 4 personer har dödats och ett 20-tal skadats enligt stadens borgmästare. Och i staden Lutsk i nordvästra Ukraina har minst 5 personer skadats. Nu till USA, där ordkriget mellan USAs president Donald Trump och hans tidigare medarbetare Elon Musk trappas upp. Och nu hotar Trump med ekonomiska straffåtgärder mot Musk.
I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. And I'll be honest, I think he misses the place.
Det nära samarbetet mellan Donald Trump och Elon Musk var redan avslutat. Nu är även vänskapen över och har övergått i en bitter och öppen konflikt. Jag är mycket besviken på Elon, sa Donald Trump till reportrar i Vita huset efter att han fått frågor om den kritik som Elon Musk riktat mot Trumps stora budgetförslag. Efter det eskalerade bråket i en rad ilskna attacker på sociala medier. Elon Musk kallade Trump för otacksam. Utan mig hade han förlorat valet, sa Musk. Trump hotade i sin tur med att avsluta alla ekonomiska kontrakt som Musks företag har med federala myndigheter, värda miljarder dollar. Elon Musk hävdade också, utan bevis, att Trumps namn finns med i utredningen av den sexbrottsdömda affärsmannen Jeffrey Epstein. Det är dags att släppa den här riktigt stora bomben, skrev Musk i sitt inlägg. Han uppmanade också till riksrätt mot Donald Trump. Gina Lindberg, Washington.
Mer från USA, för en amerikansk distriktsdomare i Massachusetts har tillfälligt blockerat Donald Trumps order om att stoppa nya visum till utländska studenter vid Harvard-universitetet, rapporterar Bloomberg. Enligt domaren skulle Harvard drabbas av omedelbar och irreparabel skada om presidentorden verkställs. En stor sökinsats pågår på Vänern efter att en segelbåt hittas utanför Kristinehamn och en person saknas. Larmet kom redan vid 11-tiden igår kväll, rapporterar P4 Värmland. Både Sjöräddningssällskapet, den kommunala räddningstjänsten och polisen deltar i insatsen. Det slutade med en krasch igår kväll för den japanska rymdsond som bland annat skulle ha satt i land en röd liten stuga med vita knutar på månen. Vi har konstnären bakom stugprojektet, Mikael Genberg.
Månen kom väl snabbare emot landaren än vad man hade trott. Men vi fick ju ett hus till månen i någon form.
Och vädret idag på nationaldagen, stora delar av landet får regn eller skurar, men det börjar med morgonsol i Östersjölandskapen. Och i norra Norrland blir det också gott om sol innan det är eftermiddag, där inland och fjälltrakter får en del regnskurar. Temperatur allmänt 12-17 grader. Det var Ekots nyheter, i studion Carina Galanou, Ipsonius.
Där är P1, Sveriges Radio.
När hörde ni dragspel i radio senast? Det var inte igår, gissar jag. Instrumentet som en gång spelades på varje dansgolv, grammofon och radio. Numer är det förpassat till marginalen. Men idag, Sveriges nationaldag, ska vi ägna 1,5 timme åt att försöka förstå oss på hur dragspelet kunde smälta samman med den svenska folksjälen. Eller som Carl Gerhard en gång uttryckte det.
Vi spelar på fattig pianot. Det är på något sätt typiskt svenskt. Nu var det bestämt någon som sa något. Fabriksmärket är italienskt. Men ljudet har något av granarnas sus kring norrländska allmogeskåp. Och där finns en ton av det storvulna brus som varslar om fylla och dropp. Och därför när svensken vill ha något som talar direkt till hans själ, han spelar på fattig pianot. Det fröjdar både hjärta och häl.
Carl Gerhard sjöng Fattig pianot. Själv heter jag Jack Lans. Och med mig för att utforska dragspelet kommer jag ha forskare, en dragspelsvärdmästare, en melodifestivalvinnare och inte minst en av Sveriges största dragspelsexperter, Bosse Nyberg. Hej!
Tjena!
Dragspelet talar direkt till svenskens själ, hörde vi Carl Gerhard sjunga i en inspelning från 1956. Vad menade han med det?
Ja, jag tror att han menar det här, att vi under en ganska lång period är mer eller mindre marinerade i klangen av dragspel. Det är inte bara det att vi har framstående dragspelsartister och alla dragspelskompositioner, den gamla dansmusiken, på skiva och vid framträdanden. De drar stora skaror publik. Det är också så att snart sagt alla sångartister ackompanjeras på skivinspelningar av orkestrar där dragspelet är mer eller mindre obligatoriskt inslag. Så klangen är man van vid. Orkestrarna kan vara till exempel Kalle Julabos orkester, Olle Jones orkester, Erik Franks orkester. Så dragspelet är verkligen förankrat, men det gäller ju faktiskt i lika hög grad våra grannländer Norge och Finland.
Och när är vi i tiden nu när dragspelet har den här enorma storhetstiden?
Ja, vi kommer väl till det. Guldåldern 40-50-tal brukade betraktas som storhetstiden. Då bygger man dragspel i Sverige, artisterna är fler än någonsin. Men det finns några fler starka perioder.
Ja, vi ska gå igenom dem senare här under programmet. Dragspelets upp- och nedgångar genom historien. Bara en liten kort känsla från dig. Hur är dragspelets status just nu?
Ja, det må vara mindre förekommande i medierna idag, men det finns faktiskt starka krafter som verkar för att främja intresset för dragspelsartister med inriktning på lite olika stilar. Om vi tar till exempel Kalle Julabo, vår största dragspelsartist, mest populära och mest folkligt förankrade, va? Så finns det en institution i kombination med museum i Alunda i Uppland där man samlar rekvisita som har med Kalle Julabos liv och gärning att göra och inspelningar och en samling instrument. En liknande institution finns i Torsby i Värmland och där är temat Ragnar Sundqvist och Sven Hulén och den virtuosa underhållningsmusik som var deras signum.
Så du menar alltså att det pågår en slags dragspelsrörelse som går lite under radarn för många av oss?
Ja, för många. De som är välbekanta med dragspels-Sverige känner ju mycket väl till de här ställena. Vi har till exempel också en liknande institution uppe i Kramfors som tar tillvara traditionen efter André Walter, gigant på många olika områden inom dragspel och musik i Sverige. Va? Men även den starka ådalstraditionen som finns. Mm.
Och då